Magnus Krepper läser Spökskeppet Valona av Lena Ollmark och Mats Vänblad. Vanna Rosenberg och Jakob Nordensson läser spökhistorierna.
Prolog. Alla har hemligheter. En hemlighet kan döljas i många långa år, men den försvinner aldrig. Den väntar bara på att någon ska hitta den, ta fram den i ljuset. Medan den väntar växer den, för så är det med hemligheter. Den blir större av att gömmas, starkare av att förnekas. Förr eller senare råkar någon snubbla över hemligheten och drar fram den inför allas ögon, och då kan vad som helst hända. Det kan till och med vara ett barn som mest av en slump råkar släppa lös fasansfulla krafter. Som Karl Dymling. Det är han som sitter i bilen med sin mamma. På väg genom ett underbart höstlandskap. Med så många färger att knappt hälften ens har några namn. Vem skulle kunna ana att Karl Dymling snart ska blottlägga en gammal hemlighet? Att han utan att mena det ska öppna portar som vissa tycker för alltid borde hålla stängda och låsta. Som en bullrande kniv skär bilen genom den krispiga höstluften mot den lilla staden som är utvald att bära på hemligheten. Om Karl Dymling är utvald, säg det. Kapitel 1. Det verkade inte som om mamma ville prata. Och inte gjorde det Karl något. För honom räckte det gott att sitta i bilen en vanlig onsdagsmorgon och veta att alla kompisarna satt i skolan just då, instängda i klassrummet medan han var fri, på väg mot morfar i Krabbsjögrund. Visserligen hade han några skolböcker med sig, men både han och läraren visste att det inte skulle bli så mycket gjort. Det var mest för syns skull hon skickade med lite engelska och matte. För man brukade göra så. Sedan brukade eleven aldrig komma ihåg att öppna böckerna. Och så skulle läraren glömma att kolla upp vad eleven gjort och slutligen var alla nöjda och glada. Landskapet svischade förbi utanför bilfönstret. Karl hade åkt den här vägen så många gånger att han knappt behövde titta för att veta var de passerade. Han hade varit här varenda sommar i hela sitt 12-åriga liv. I vanliga fall var det försommar när Karl och mamma åkte här. Då hade träden nya ljusgröna blad och alla trädgårdar var målade lila och vitt av syren. I hagarna vinglade nyfödda föl och kalvar och bin och humlor surrade nyvaket. Den här vägen hade alltid fått att hissna lite magen på Karl, av förväntan och av spänning. Men det var något som var annorlunda den här gången, något med färgerna och ljuset. Det var höst. De passerade skylten som gjorde reklam för Jonssons aktioner varje lördag juni till augusti. Men skylten såg övergiven ut, flagnande och gammal. Trots att det inte var mycket mer än en månad sedan sommarens sista aktion hade hållits. Och banderollen "Missa inte marknadsdagarna i Krabbsjögrund" fladdrade hjälplöst i den svaga vinden. Det kändes lite sorgligt på något vis. Lite dystert och ödsligt. Och ödsligt var det ju aldrig i Krabbsjögrund. I Krabbsjögrund åt man frukost i trädgården. Doppade ostmackor i skållhett te i morfars gröna glaskoppar. Där kände man nattens sista fukt i utemöblernas träspjälor mot underbenen där shortsen inte täckte. Samtidigt som solen redan värmde ansiktet. I Krabbsjögrund åkte man ut och fiskade, eller satt på en solstekt klippa åt glass. Där badade man i havet fast vattnet sällan blev riktigt varmt. Där låg man på bryggorna i hamnen och kikade genom springorna, ner på småfisken som gömde sig i skuggan. Och på vägen hem lekte man med Sjölunds hund, en stor golden retriever som alltid satt bunden vid grinden. Pälsen luktade sol och värme när man borrade ner näsan i den. I Krabbsjögrund var det helt enkelt alltid sommar. Först var det tänkt att Karl skulle bo hos Daniel hemma i stan, medan mamma var på havsforskning.